Vi ska bedja mer alldeles strax. Vi går in i Fader vår igen, som vi håller på med. Och vi har ju studerat den vid fem tillfällen tidigare. Och nu är vi inne i del 6 här. Vi börjar som vanligt med att läsa de bibelställen som vi utgår ifrån, och det är ju Matteus 6 först och Lukas kapitel 11 där Fader vår finns. Vi ser liggande två olika versioner, men den ena lite längre och lite kortare, lite olika ordvändning men ändå. Och vi läser Matteus 6 vers 9 till 15. Så skall ni be: Fader vår som är i himlen, helgat blive ditt namn, komme ditt rike, ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen, och förlåt oss våra skulder så som också vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse, utan fräls oss från den onde. Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er fader förlåta era överträdelser. Och sen tittar vi då i Lukas 11. Lukas 11. Vers 2-4 då. Då sa Jesus till dem: när ni ber ska ni säga: Fader, helgat blive ditt namn, komme ditt rike, ge oss var dag vårt bröd för dagen, och förlåt oss våra synder, till också vi förlåter var och en som står i skuld till oss, och för oss inte in i frestelse. Amen. Vi är nu framme vid sjätte delen då, och det är meningen: förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga är, och som det stod i 1917 års översättning. Som vi vet så börjar Fader vår med tre saker som då är viktigt för Gud. Dels talar vi om honom som vår pappa, och sen ber vi om: helgat vare ditt namn, tillkommer ditt rike och ske din vilja. Sen kommer då den del som gäller våra behov. Och vi såg förra gången på det här med att be om bröd. Och då såg vi att bröd kan det representera allt av materiella vi allt av materiella saker som vi behöver. Det kan ju vara kläder, och det kan vara andra saker också. Vi funderar lite grann på varför det nämns först av våra behov. Det kan man ju tycka är konstigt. Men sen kommer då den här bönen om syndernas förlåtelse: och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Det första man ska lägga märke till är att den här delen av Fader vår är den enda som är kopplad till någonting som vi lovar att göra. Alla de andra sakerna handlar ju om sånt som vi önskar att Gud ska göra. Naturligtvis, när vi ber helgat vare ditt namn, så ska vi ju leva så. Tillkommer ditt rike, så ska vi arbeta för det och ske din vilja. Vi ska ju naturligtvis följa Guds vilja. Men när vi tar upp det här med syndernas förlåtelse, då säger Jesus att vi ska be till Gud att han ska förlåta oss våra synder, därför att vi tänker göra likadant. Och det är ganska märkligt. Det är ju faktiskt det enda då som finns här, där vi hänvisar till någonting som vi också ska göra. Välkomna! Välkomna! Och Jesus inskärper då det här genom att när bönen är slut så säger han i vers 14 och 15: om ni förlåter människorna, i Matteus 6 igen då, om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, ska inte heller er fader förlåta er överträdelser. Det är den enda förklaringen på bönens innehåll som Jesus faktiskt kommer med i Matteus. Sen i Lukas talar han mycket om uthållig bön då, men kopplar inte det egentligen till något speciellt Men den enda utläggningen av Fader vår som finns då i Matteus, det är just detta att när vi ber om syndernas förlåtelse så bör vi vara redo själva att förlåta på samma sätt. Det är viktigt. Och det där är ingen tanke som är ny. Den finns på flera olika ställen. Jag vill slå upp de ställena med. Jesus säger samma sak och Paulus också. I Markus 11 kan vi läsa. Markus 11, vers 24-25. Därför säger jag er, säger Jesus, efter att han har förbannat det här fikonträdet som vissnar. Och han talar om att vi ska tro på Gud. Så säger han, därför säger jag er, allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så ska det vara ert. Okej? Okay? Och när ni står och ber, så förlåt om ni har något emot någon. Då skall också er himmelske fader förlåta er era överträdelser. Så Jesus upprepar det här i ett helt annat sammanhang. Han talar om att vi ska be i tro till Gud. Så säger han att lika viktigt som att tro att Gud vill höra, lika viktigt är det att om vi när vi står och ber kommer att tänka på att den där personen har jag något emot. Då är det viktigt att förlåta det. Annars så har bönen ingen effekt. Paulus säger något liknande i Efesierbrevet. Eva, du gillar Efesierbrevet, va? Mm. Och Efesierbrevet är fantastiskt. Och i ett avsnitt som har rubriken Se noga till hur ni lever, så säger Paulus i Efesierbrevet 4 från vers 30 så här: bedröva inte Guds heliga ande som ni har fått som ett sigill på förlossningens dag. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande, smädande och all annan ondska. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra liksom Gud i Kristus har förlåtit er. Så det här kommer tillbaka, va? Att förlåtelsen vi ska ge, för det händer att människor gör, alltså väldigt mycket som vi råkar ut för i livet handlar om att andra människor syndar mot oss. Va? Men då menar Jesus att det, och Paulus också då, att hela vårt liv ska vara en enda lång rad av förlåtelse, där vi ska förlåta andra människor där de har förbrutit sig mot oss. Just för att Gud faktiskt förlåter oss. Och hoppar man tillbaka till Matteus och läser en sån där skakande liknelse som Jesus ger på samma tema. Så återupprepar han det här i Matteus 18. Att det finns faktiskt ett villkor för syndernas förlåtelse. Och det är att man är villig att förlåta själv. Och ni känner kanske till den här liknelsen om den obarmhärtige tjänaren. Och man kan läsa från Matteus 18 från vers 21 och framåt. Och det är helt enkelt två tjänare som står i skuld till sin herre. Men den ena tjänaren är, en tjänare står i skuld till sin herre. Och han är skyldig ett fantasibelopp. Det är omöjligt att betala tillbaka. Men så finns det en annan tjänare som är skyldig den första tjänaren inte en bagatellartad summa, men i jämförelse med den andra summan så är det en bagatell. Och då när herren förlåter den första tjänaren och tjänaren då i sin tur inte förlåter sin medtjänare för den här skulden, då kommer det här i vers 32. Då kallade hans herre till sig honom och sa: du onde tjänare, hela skulden efterskänkte jag dig därför att du bad mig. Borde inte du också ha förbarmat över din medtjänare liksom jag förbarmar mig över dig? Och i sin vrede överlämnade hans herre honom till fångvaktarna tills han hade betalat allt vad han var skyldig. Och så kommer det här är ganska omskakande. Så skall också min himmelske fader göra med er om ni inte var och en av hjärtat förlåter sin broder. Alltså det är något djupt motsägelsefullt att gå till Gud och be om syndernas förlåtelse och själv vägra förlåta andra människor. Och det är därför Jesus har med det här i Fader vår. Att Vi bör vara redo att förlåta andra människor. Det handlar inte om att förneka vad som har hänt. Det handlar inte om att låtsas som att det inte har hänt. Inte alls. Men att göra som Jesus när Jesus själv hänger på korset. När han är förkastad av hela världen. Och så säger han, Fader förlåt dem. De vet inte vad de gör. Så det är viktigt. Det andra man ska se här, det var det första, det är att Matteus och Lukas, när de beskriver det här att be om syndernas förlåtelse, använder lite olika ord. Och jag skrev upp dem på pappret här så att ni inte behöver hålla på att slå Bibeln fram och tillbaka. I Matteus 6:12 så står det så här: förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter dem som står i skuld till oss. Det var Matteus 6:12. Tittar man i Lukas så står det: förlåt oss våra synder. Till också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Det är lite olika formulerat här. Och jag tittar lite grann på de här skillnaderna. De börjar precis likadant. Och ni som gillar grammatik vet vad ett imperativ är. Det är när man uppmanar någon att göra någonting. Så båda bönerna, de här, börjar precis likadant. Förlåt, säger vi till Gud. Vi ber Gud att förlåta oss, va? Men sen kommer en skillnad. Matteus talar om skulder och Lukas om synder, faktiskt. Och jag satt och funderade på den där skillnaden lite grann. Det är olika ord i grekiskan. Jag ska inte gå in på vilka de är, det kommer jag faktiskt inte ihåg. Men när vi pratar om ordet synd i Bibeln, så den enklaste förklaringen är helt enkelt att man gör vad som är fel. Man går emot designen. Och mitt favoritexempel är att om man skulle ta våran Passat och åka ner till Statoil i stan och hälla bensin i den, så är det i teknisk mening en synd. Därför att jag gör någonting mot bilens design. Det är inte tänkt att jag ska hälla bensin i den, för det är en dieselbil, va? Då kan det hända då att om jag nu har lånat den här bilen av någon, och den får betala en massa för att städa upp efter mitt misstag, då är det en skuld. Så man kan säga att synderna är i någon mening själva handlingen jag begår som är fel. Skulden är resultatet av den. Och båda de där sakerna är det som Gud behöver ta hand om då. Både själva handlingen, för den var fel, men sen får vi ibland leva med konsekvenserna av vad vi har gjort, och de behöver Gud ta hand om också. Så att jag tror att det är därför Lukas och Matteus har lite olika ord här. Så vi ber alltså om att få förlåtelse det vi gjort, men också de eventuella skulder som de felaktiga handlingarna har medfört. Och det där fick mig att tänka på Mose. Ni vet att när vi läser om Mose upplevelser i andra Mosebok där, så strax efter guldkalven, när de har dansat runt guldkalven och den stora katastrofen har inträffat i folket, så får Mose se Gud på ryggen. Eller hur? Han ställer sig på en klippa, så går Gud förbi och håller handen över honom. Och sen får han se Mose på ryggen. Och när, vad det nu innebär är svårt att säga egentligen. Men då ropar Gud. Han presenterar sig själv. Ungefär som du har skulle sträcka ut handen och berätta vilka jag är, vad vi arbetar med och lite grann vad vi är intresserade av. Då presenterar Gud sig själv. Och så säger han bland annat så här. Han presenterar sig som en Gud, barmhärtig och nådig, sen till vrede och stor i nåd och sanning, som bevarar nåd mot tusenden, och så kommer det, och förlåter överträdelse, synd och skuld. Alltså Gud är en Gud som förlåter synd på många olika sätt, va? Eller hur? Vi kan handla fel på så många olika sätt, och våra konsekvenserna av handlingarna, men de kan också Gud ta hand om. Så överträdelse, synd och skuld tar Gud hand om. Sen är det så också att när man tittar på skillnaden mellan Matteus och Lukas, så ser man att det finns en sak som är gemensamt, nämligen det att ordet förlåter står i presens. Det är någonting som är pågående, va? Vi ber Gud att förlåta oss, därför att vi lever i en ständig förlåtelse mot våra medmänniskor. Vi har inga långa räkningar, va? Ibland går det fel, man tappar humöret, man blir arg eller någonting händer. Någon gör någonting mot en och det svider till. Eller man själv kanske till och med ställer till det. Då försöker man reda ut det där. Alltså det blir en form av att leva med förlåtelsen som en livsstil. Och det gör att vi då kan komma till Gud och be om förlåtelse. Sen är det lite intressant och man kan fundera på varför. Matteus säger att vi förlåter dem som står i skuld till oss. Medan Lukas förtydligar och säger vi förlåter var och en. Det är naturligtvis så att det är underförstått på båda de här ställena att vi ska förlåta alla människor. Men det är intressant att Lukas faktiskt skriver var och en. Ibland kan vi få för oss att vi kan välja det där lite grann. Men det är ju faktiskt så här va, att, och jag funderade på det på vägen hit. Den enda som kunde be Gud att förlåta och någon annans vägnar, det var ju Jesus själv när han hände på korset. Han sa så här, Fader förlåt dem, de vet inte vad de gör. Men när det står att vi förlåter var och en, då är det faktiskt någonting som vi gör. Det är klart att Gud behöver förlåta dem också. Men vi är ändå aktiva i det. Och vi gör det med var och en som står i skuld till oss. Det finns en frestelse ibland när man blir utsatt för någonting. Om man går till Gud och så säger man, Gud nu får du förlåta det här. Och det behöver han göra naturligtvis. Men det stora ansvaret vilar på mig. Det är jag också som måste ge samma förlåtelse som jag själv har fått. Det är viktigt. Ja. Det var några tankar om förlåtelse. Jag tycker att det är intressant det här. Förlåt oss våra skulder, också vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och det är intressant att det är den enda raden i bönen som har ett villkor till sig. Faktiskt. Mm. Vi får ta det här med oss, fundera på det. Vi stannar där.